Välkomna till ett nytt avsnitt, ett så kallat specialavsnitt. Vi sitter med en kartong, en låda framför oss, och i den lådan finns en massa, hundratals, kanske tusen olika fotbollskort.
Ja, det är ju så att vi alla bröder här i familjen har samlat på en massa fotbollskort och limbilder i alla år under barndomen och ännu senare än så också. Vi två har ju våra kort i hyfsat bra ordning i album som de ska vara, och vi har koll på grejerna, men vår yngre bror Filip verkar inte ha lika bra koll på sina kort. Han har bara slängt in alla i en skokartong här, så vi ska väl lite utforska vad som finns i den här skokartongen i det här nya avsnittsformatet. Det blir väl nog mest nå gycklas, men vi ska se lite vad vi hittar på. Kanske du berättar lite mer om uppläggen.
Ja, vi tänker väl så att vi drar sitt kort. Fem kort per man. Och ja, vi vet väl att det finns kort tillbaks till VM 2010 eller kanske EM 2008 eller något Champions League där runt de åren och fram tills för några år sedan. Så är väl högst 15 år tillbaks i tiden vår yngsta brors samling sträcker sig. Men det finns en blandning av kort från alla mästerskap som har varit på senaste åren och 10 år tillbaka, och ligor och Champions League och sånt. Så är en salig blandning, och vi tänker väl att vi drar 5 kort var och så kommenterar vi vem vi får och vad vi har för första reaktion när vi ser den spelaren som vi har plockat upp.
Ja, och så får vi då 5 kort, så vi får ju i princip varsitt 5-a-side-lag. Som sagt, det är en skokartong. Där hör ni hur jag skramlar i en box. Så det blir ju 5 mot 5 då i boxen. Därav kommer namnet 5 mot 5 i boxen. Så får vi se lite vad det här blir då. Men det blir väl lite löst och ledigt snack om det spelarna, korten vi får. Och så funderar vi hur vi skulle ställa upp lagen och vem som skulle vinna i. Om de här lagen skulle möta sig eller så. Så ja. Som sagt, det blir väl mest när gycklas det här, men vi prövar att se vad det blir till. Dags för ännu ett avsnitt av 5 mot 5 i boxen. Och det är väl inget konstigare än så, ni börjar kunna det här konceptet vid det här laget. Om inte, så kanske ni får höra på de föregående avsnitten för att lära er reglerna, eller spelreglerna kanske vi ska säga. Ja, nu kan ni lära er via det här avsnittet också. Men ja, vi går väl rätt på sak, om jag minns rätt så var det jag som började senast. Så vi är väl så att du började den här gången med att dra ett femmannalag. Så varsågod, dra ditt första kort ur lådan.
Japp. Och här har vi en holländare, VM 2010-kort. André Øyer. Ja, nu minns man ju han lite så här, men ändå inte jättemycket, eller vad ska vi säga. Han är ju back. Så här halvdan holländsk back, VM 2010. Var han ordinarie eller var han så här halvordinarie? Minns inte riktigt. Kan ha varit med i något mästerskap tidigare också. Minns faktiskt inte vilka klubblag han spelade. Minns bara att han var med i vissa landslagssammanhang. André Øyer. Man blandade lite med han och Wilfred Boma fanns och Haitinga och sån här. Vad hette han som blev utvisad i VM-finalen 2010? Matthijsen. Det fanns några såna holländska ganska jämbördiga backar. Ingen riktig. Det var lite så här övergångsperiod. Förr hade de väl Frank de Boer och Reitziger. Och sen kom lite såna halvdana. Och sen på senare år har de ju Van Dijk och De Ligt och De Vrij. Under den här tiden här emellan där André Oje spelade så var det lite halvdant. Minns du någonting av honom?
Nej, nog ungefär exakt som du minns. Det var väl Haitinga som tog rött i VM-finalen. Jo, han är ännu en halvdan back. Han var väl i Everton. Han... Oje ska vi nog få fram. Nu han spelade nog Noi i VM 2010. Ron Flahr hade ju, han var en av mina favoriter. Han är en sån, kanske halvdan får vi beskriva honom som också. Men han kom väl kanske först. Lite senare, tror inte han var med 2010, men han var nog med i VM 2010. Jag står inte så jättemycket på Wikipedia annat än att han mot Brasilien var i kvartsfinalen hevel, då de vann med 2-1, Schneider avgjord. Blev han inkastad i startelvan just 20 minutes before kickoff to replace the injured Joris Matthijsen. Ja, just Matthijsen var med där också, men vet inte hur mycket han spelar egentligen. Totalt han har gjort 55 landskamper och 3 mål. 2010 var hans sista år med landslaget, slutade säkert efter VM då. Så. Ja, han var gammal vid hela laget.
Ja, en back i alla fall direkt in i laget. Och som sagt, jag minns inte var han spelar klubblagsmässigt. Men jag har någon gissning att det kan ha varit PSV Eindhoven. Kan du kolla upp? Är jag fel ute?
Ja, jag kan dra hans klubbar som står på Wikipedia. Råda, sen var han utlånad i norskedet i Voldendam. Men sen är det ju PSV från 97 till 2006. Som har gjort största delen av karriären. Sen 3 säsonger i Blackburn 2069 innan han återvände en säsong i PSV. Men avslutade faktiskt 2010-12 i Ajax. Så han gjorde en lite känslig övergång där på ålderns höst. 74 född, så han var ganska gammal här 2010. Ja, inte är det någon märkvärdig spelare, du får inte, men VM-finalist med Holland. 55 landskamper för landslaget där. Trots att de hade halvdana, eller den här halvdana skaran försvarsspelare, så gick de ut i VM-final. Nådde väl större framgångar än vad de ju före och efter då med de här bra mittbackarna som du räknade upp. Så är ju lite märkligt. Det var ju ett holländskt lag som fick kritik för att inte spela så som Holland borde spela av Cruyff bland annat. Ett fult holländskt lag, men Oier kanske kan spela fult han då åtminstone.
Japp, men jag tar väl mitt andra kort här för avsnittet då. Andra spelaren in i five-a-side-laget. Här har vi en spelare från Benfica Champions League 2012-13. Nolito. Jag antar väl att det är samma Nolito som spela i Celta Vigo och Man City, eller är det så, eller är det en helt annan spelare det här? Nolito i Benfica, är det han som har varit Celta Vigo också? Kan du kolla upp?
Ja, här får jag fram honom, ja. Ja, Benfica, han har ganska många klubbar i karriären som han har hunnit representera, lång karriär faktiskt innan man... Det var ju Celta man började som få upp ögonen för honom, men han var i Benfica för det här faktiskt. Jo, helt hyfsat där också. 35 matcher, 12 mål i portugisiska ligan under sina 2 år där, 2 säsonger ungefär. Men sen får han till Granada på lån och sen i Celta där han... Jo, är så bra att Guardiola värvade honom till City där. Han var väl en av Guardiolas första värvningar. Fick väl inte lyckas där. Gick till Sevilla och sen tillbaka till Celta. 2022-23. Han verkar sluta efter 22-23 säsongen. Han slutar på UD Ibiza. Fint ändå på något vis. Ja, det är samma Nolito som du fick. Och han var väl en bra spelare i sina dagar, fast han inte ändå fick och stäm riktigt i City.
Ja, några landskamper också, men jag säger ju han främst i Sevilla-tröjan, eller i Celta-Vigo-tröjan. Han var väl i Sevilla också, ska vi säga, men Celta-Vigo förknippar jag honom mest med. Gick till City, misslyckades, eller lyckades väl inte jättebra där, även om han kanske nog inte var någon dunderflopp, men ja, att han har spelat i Benfica hade helt missat, men nå lite in som andra gubbe i mitt lag.
Han har faktiskt spelat för Barcelona också 2 matcher innan han gick till Benfica då han var ung. Så. Ja, han har ändå spelat i stor klubbar och kanske lite blandad framgång i karriären. Och ska vi se vad står det, 16 landskamper, 6 mål. Hyggligt facit, han var ju inte heller någon nummer 9 spelare, så 6 mål är ju helt bra nog. Var i Granada här också i Norskede. På ett halvårslån, och då står det faktiskt på Wikipedia att in his first match 4 days after signing took the corner which resulted in Cristiano Ronaldo's own goal for the games only, giving Granada their first win over Real Madrid in 40 years. Så det här minns man ju faktiskt när Ronaldo gjorde självmål och Real Madrid förlorade med 1-0. Det var ju stort på internet, och det var ju just under de åren då man antingen var Team Messi eller Team Ronaldo, och själv var man ju nog Team Messi. Så. Och hade kompisar som var Team Ronaldo, så höll man nog på att dra upp ganska länge. Minns du det här också när Ronaldo gjorde självmål? Tydligen var det Nolito på lån i Granada i debuten som slog hörnan.
Jag hade nog glömt bort det, men nu då du säger det så kommer det nog svaga minnesbilder faktiskt.
Ja, han tror att han var med i EM 2016 också. Verkar så, ja. Han gjorde mål också, ja, mot Turkiet då de vann 3-0. Och en assist till Morata står det här, ja. Ja, just det, Spanien inledde det EM ganska bra visst där mot Turkiet. Och sen blev det inte så bra ändå. Man trodde de var tillbaka efter floppen 2014. Men no, lite ändå. Liten teknisk spelare, jag har sagt det många gånger, men det är bra med såna i five-a-side, så det är inte helt dumt, men fast det är inte världens bästa spelare på något sätt. Men jag minns, tror han skyld på att han inte lyckades prestera i City, skyldan på sin diet. Talade ju om Bruno Alves diet senast, kanske han skulle behöva pröva på hemmen. Tror han har någon gång läst något, eller att han har sagt något i någon intervju, att han drack för mycket Coca-Cola, att det var därför det inte gick så bra, men sen slutar med hej nå skede, så kanske jag börjar gå bättre då. Men ännu en sak med Nolito, han ja, slutar karriären på Ibiza, så han verkar ju nog, förutom fotboll så gillar han det goda livet här och erbjuda, verkar det som. Så verkar ju en, som en sköning ändå på något sätt. Men vi får väl gå vidare till ditt tredje kort och se vem du får där då. Du har en back och en anfallare, offensiv kreatör, vad man nu ska klassen och lite som, så hyfsat välbalanserat hittills, som du får försöka fylla ut här då.
Tredje kortet, då tar jag fram första målvakten här då in i mitt lag, Fernando Muslera, Champions League 2012-13, Galatasaray. Där han väl ännu idag, han har väl varit där i väl över 10 år nu sen han gick från Lazio. Lite överraskande tyckte man när han gick tidigt i turkiska ligan, men han blev en publikfavorit där i Galatasaray. Uruguays landslagsmålvakt, han har väl över 100 landskamper gissar jag kanske. Han väl, han slutade i landslaget eller han var skadad och inte spelade senaste VM eller Hubai, men i Galatasaray en publikfavorit. Och den här Uruguays gyllene generation under 10-talet, så var ju en, ja, sista utposten där bakom Godin och Lugano i mittbackslåset hade de Muslera i mål. Bra målvakt får vi säga, målvakt in i mitt lag.
Ja, alltid bra med målvakter i de här lagen, så har man någon. Inte behövs sett någon utespelare, och Muslera, bra målvakt, blivit bättre för varje år som går känns det som. Och vad jag får fram på Wikipedia så verkar han nog ännu vara kvar i landslaget också. Ja. 133 landskamper har han hunnit komma upp i, så är ju inte alls dåligt att komma upp i här för ett land som har vunnit VM 2 gånger är verkligen inte dåligt att vara med och vunnit Copa America. Och ja, man har ju följt med honom ganska länge, alltså jag höll ju lite halvt på Lazio som liten pojke i Italien då. Liverpool har ju alltid förstås hållit på. Eller varenda laget håller på. Men jag hade sympatier för Lazio som liten grabb. Just det åren han var där från 2007 till 11. Då kanske man var som mest intresserad av Lazio och följde. Och då minns jag ju honom som en sådär halvt osäker målvakt. Sen, jag litar aldrig riktigt på honom när han stod i mål för Lazio. Hade väl något tavlor i Rom-derbyn och så. Ja, kanske var nog med utseende dessutom att han såg så ung ut och ser som så. Han ser ju på något sätt barnslig ut. Det finns ju vissa som har det här barnsliga utseende. Han ser ju verkligen ut som yngre än vad han är ännu idag. Men ja, sen med åren och under tiden i Galatasaray så har han väl blivit bättre som målvakt också. Så en fin målvakt ändå som man har följt med länge. Och som sagt, 133 landskamper för ett land som Uruguay. Så är nog en klassmålvakt.
Ja, jag minns samma sak. Han var lite osäker men blev med åren mer trygg i sin roll. Bröt ju benet där hösten 20 minns jag när säsongen inleddes och var ju bort en hel säsong. Men tog sig tillbaks från det ändå i, fast han var gammal och spelar ännu än idag då.
Ja, kanske när han gick så tidigt till Galatasaray så att folk inte kanske förstår hur bra han är som målvakt just därför att de, eller man ser ju inte som uruguayanska landslaget så mycket heller förstås i VM Simoidi, men när de då sen har en målvakt från Galatasaray och inte typ Inter eller Arsenal eller Sevilla eller någon sån stor klubb i topp 5-ligorna så kanske inte han har blivit så stor kärna som bland allmänheten som han skulle borde vara, utan här är vi som kanske har följt med av någon märklig orsak han sen tidigare som uppskattar honom. Men ja, han kanske också skulle kunna spela i några bättre klubbar, så är därför det är konstigt att han har spelat så länge och gick så tidigt i Turkiet och Galatasaray, som ju förstås är en enorm klubb i Turkiet, men här är ju ändå inte i topp 5-ligorna någon av Europas absolut största klubbar. Så lite synd på sitt sätt, men blir ju då en sån kanske lite hipster målvakt som man kan dra fram när man vill vara lite speciell när man lyfter fram bra målvakter. Men vi är väl klara med Muslera där, så du får slå dra ditt fjärde kort eller din fjärde spelare till laget.
Yes, så här tar jag mitt fjärde kort. Vi har VM 2014 i Italien. Alessandro Diamanti. Ja, vad ska man säga om honom då? Misslyckat VM för Italien 2014. Precis som 2010. Sen 2006 har man ju bara antingen misslyckats eller så har man inte ens tagit sig till VM. Men Alessandro Diamanti. Han skulle väl inte platsa i något italienskt landslag. Ja, tidigare på 90-talet eller 2002 eller 2006, men 2014 var väl kanske lite sämre med italienska spelare. Och Diamanti. Ja, vet inte. Inte är ju någon världsklassspelare, men så en mindre klubb eller mittenlag i Serie A, där kan han vara stjärna. Så är lite sådana spelare som man gillar, sådana som är bra på en viss nivå. Frisparksfoten minns jag ju honom från i alla fall. Avrunda väl karriären i Australien har jag för mig.
Ja, jag tror han hade några kopplingar till Australien, ja. Western United i Australien avslutade 4 år där. Slutade först tydligen 2023 säkert när säsongen tog slut. Han blev tränare i Melbourne City ungdomsakademin där, men han var inte med faktiskt vid 2014, landslagskarriären från 10 till 13. Han var med ändå i EM 2012 då. Italien gick till final och verkar ha spelat i kvartsfinalen åtminstone komman in. Mot Irland satt han hörnan till Balotellis mål, så där är en till hörna. Ja. Han var med i alla fall och ledde vidare. Men det känns ju som en spelare som många har starka åsikter kring, och kanske just för att han var en sån som inte skulle spela i stora klubbar men ändå var en kärna i andra lag. Och sen på något sätt så i landslaget fick han kanske större roll än vad han då skulle ha fått förstås om han skulle ha varit på en annan, eller en annan tid, då skulle han inte ens ha platsa i landslaget, men nu blev han på något vis bespottad då istället, att det var som Hansku som gör det då för det på något vis. Men ja, intressant spelare nu. Många alltså, är uppemot 20-30 klubbar nästan på Wikipedia-listan här, varna spelar en massa olika. Prato, Empoli, Fiorentina, Albino Leffe, Livorno, West Ham var ju en sväng till just det, ja. Brescia, Bologna och Kina var han en vändu till, och på Watford han var till Watford på lån, och Atalanta och Palermo, Perugia och så Western United slutade han i då. Säkert där han var som längst då, 4 år på slutet av karriären, annars har nästan varje säsong bytt karriär. Eller ja, Bologna, där var han 3 säsonger och det var väl där han var som bäst också. Det var då ungefär när han var i landslaget också de här åren, 17 landskamper, 1 mål så. Ja, en rolig spelare ändå på något vis.
Ja, precis. Det var ju Bologna han, man fick upp ögonen på, för honom. Alltså, stora världen fick upp ögonen för honom. Det här kortet, alltså VM 2014 kort, men han var inte alltså med i själva VM:en. De som trycker korten vet ju inte alltid vem som tas ut i trupperna, så ibland har vi haft sådana här spelare på kort som inte har kommit med själv i VM:en. Confederations Cup 2013 var han väl i alla fall med i, men ja, ganska skön profil i alla fall.
Ja, verkligen. Ja, du behöver ju en mittfältare, du har en målvakt, du har en back och du har en anfallare i laget, så han kommer ju in ganska perfekt där som en mittfältare, och får vi se då, kanske beroende på vad du får för kort till sist, så bestäms väl hans roll då, kunde väl, eller hyfsat mångsidig och bra på. Han var väl nog kanske ändå främst offensivt han hade sina bästa kvaliteter i, att han kunde ju nog ta sig förbi spelare och bra fot och så vidare, men nu är han väl hyfsat kapabel säkert till att fylla de flesta roller på mittfältet, men ja, en mäktig profil, rolig spelare att följa med, intressant frisyr också, som lägg till något till honom med krullhåret, som man, ja, en oitaliensk frisyr på något vis, men ja, vi är väl färdig i alla fall, jag är färdig med diamanti där, så du får ta ditt sista kort och så ser vi vad du får för 5:e spelare och hur ditt lag formeras.
Yes, jag tar min sista 5:e spelare för det här avsnittet, och här har vi James McCarthy. Vi har ett Premier League-kort. Wigan Athletic. Står det årtal här? Premier League. Kan det vara något år sedan? Ja, vad ska vi säga? Början av 10-talet någon gång. Det står inte något årtal, men James McCarthy. Playmaker, mittfältare. Ja, ganska anonym profil med sån här, ska vi säga, botten av Premier League. Kanske mer Championship nästan, men han får ta grovjobbet i det här laget. Annars är det nog inte så mycket flash kring honom inte.
Jag skulle säga att kortet är från 2012-13 säsongen, men det står ju inte med för mig att det skulle vara, att korten såg ut så det 12-13 säsongen, tycker jag mig minnas av de Premier League-kort som finns i huset. Jag hade några sådana jag också, men ja, Wigan på kortet. Sen gick han till Everton där han var i 6 år. För hej, Wigan från 2009 till 13. När var Wigan vann? Var det 2009? När 9 var väl som Portsmouth var bra, så jag måste ha varit senare. Men det var ju FA-kuppen när du kanske jag har koll på det.
Ja, man vann ju mot Manchester City 2013, när väl hade Watson som nickade in en hörna, har jag för mig. Så McCarthy kan ha varit med i det Wigan-laget faktiskt.
Ja, jag står ju här när man scrollar att ja, 2013 vann med och vann FA-cupen med Wigan, ja, så är ju mäktigt, men sen gick han direkt efter här då på sommaren till Everton och var där till 2019. Sen gick han ju ännu till Crystal Palace och var där i 2 säsonger innan det blev Celtic. Ja, han är ju irländare, 43 landskamper, 0 mål mellan 2010 och 2020, så ja, vad ska man säga, Inter är ju världens bästa spelare inte, men han var nog med i irländska landslagstruppen EM 2016 åtminstone, så du får in en grovjobbare där då, det betyder väl kanske att Diamanti får ett något mer offensivt ansvar då i rollfördelningen på mittfältet ditt.
Ja, James McCarthy spelar ännu enligt de här uppgifterna i Celtic, men ja, det är ganska mediokert lag får jag ändå säga. Muslera i mål och så Ojer, Diamanti, McCarthy och Nolito. Så vi har ju haft bättre lag under de här avsnitten. Men det är ju det som är roligt här att man vill ju inte få de bästa spelarna. Man vill få lite så här udda profiler och det var ju ganska udda lag jag fick faktiskt. Jag vet inte om jag kommer ha chans mot ditt lag, det beror på vem du får, men ja. Nolito på topp. Sen är det Diamanti som ska ju vara kreativ och hit honom med sin vassa fot. Så är det McCarthy och André Oja som får ta sköt grovjobbet och Muslera i mål. Jag sätter också Muslera som kapten i det här laget med tanke på att han har uppnått mest. Ja, i alla fall landslagsmässigt och såklart klubblagsmässigt i Turkiet också. Så det blir han som är kapten och nu är det väl upp till dig då, dra 5 kort.
Ja, det är ju ett spännande lag kanske man kan säga. Jag vet inte, beror på vad man, hur man är lagd. Det är ju inte världens bästa spelare som sagt, men det är av olika orsaker specifika, begränsade men ändå intressanta profiler och fotbollsspelare du har samlat ihop där. Så är ett av de roligaste lagen hittills i den serien skulle jag säga, men ja, vi får väl se om jag får ett bättre lag då kanske. Eller om jag får ett lika roligt men begränsat. Jag börjar med att ta kort här då, är väl enda sättet jag får reda på. Då gräver jag lite i lådan, tar från ena kanten här, ser vem vi locka fram en anfallare VM 2010 från Slovakien, Robert Vittek. Riktigt så är VM 2010 profil och inte nå annat än heint väl. Minns inte han från nå annat än VM 2010 jag. Slovakien var ju inte i några andra mästerskap för 2016 då i EM. Kanske att han var med ännu i truppen som någon gamling där då, man tyckte att det var häftigt, men i så fall här kanske nog glömt bort. Det har inte något starkt minne av det i alla fall. Men 2010, hur många mål gjorde han? 4 eller någonting sånt. Så han kom väl typ på delad andra plats i VMs skytteliga där då, man räknar att alla som gjorde 5 var på första plats och så. De som var på 4 då. Mål. Andra plats. Så är väl 4 mål på. Vad blev det för Slovakien? 4 matcher också. Så är ju ett bra facit verkligen. När de gjorde sitt första VM på länge. Och han var ju som deras. Han har kaptensbindeln på armen här på kortet. Så han var ju som en frontfigur för de och deras. Ja, han som skulle göra deras mål helt enkelt. Så. Ja. En giftig anfallare. Åtminstone där runt VM 2010. Var säkert hyfsat i åren kanske. No, 30-31 kanske man skulle kunna tänka sig där. Vi har lagen. Men ja. En kul spelare. Inte världens bästa anfallare. Men ändå en som har gjort 4 mål i en VM-turnering på 4 matcher. Så inte är ju fyskam.
Född 82 så han väl nog 28-2010. Men väldigt bortglömd spelare. Inte många. Det var väl faktiskt i något i någon podd om det var Nivas podd om Erik, om Marek Hamsik, eller om det var i någon annan podd som det var någon som pratade om att det var väl 2010 och så såg de skytteligan och Robert Wittek på 4 mål. Det var som ingen som hade en aning om vem det är, men vi minns ju för vi minns ju från mästerskap vad som har hänt och just så lite speciella grejer är väl lite någonting som vi gillar extra mycket. Och Robert Wittek är ju faktiskt, vi fattar ju att folk har glömt bort honom. För Slovaken, vem minns vad Slovaken gjorde i VM 2010? Man gjorde inte, alltså man utmärkte ju inte sig särskilt, men man gick vidare ur gruppen. Wittek gjorde 4 mål och det är ju det som man minns, att det var ju Hamsik höll väl på att bli stjärna och skulle väl kommande åren blir den stora stjärnan, men det var Wittek som gjorde 4 målen, en rakad anfallare som också då, som du sa, var med EM 2016 också, men där gjorde han väl inte något avtryck, så det var ju VM 2010 och egentligen inte något annat för honom.
Ja, 2016 står det ju på Wikipedia att han var med, men han var till åren kommen och det var väl det sista han gjorde i landslaget. Han startade när de spelade 0-0 mot Ukraina, men nu verkar det vara det enda han typ spelade den turneringen. Ja, när jag tänker tillbaka på 2016 så kommer jag ju nu plötsligt ihåg att jag gjorde ju någon slags märkligt försök att hålla på Slovakien i mästerskapet. Hade ju där någon månad innan på våren spelat mina första landskamper och spelade ju mot Slovakien där och vi vann med 1-0. Jag spelade bra så inte vet jag. Fick mig, plus att jag fick en Slovaken halsduk då från handmatchen. Det var som tillräckligt för att få mig att känna sympatier för motståndarna i den matchen. Att försök håll på Slovakien i 2016. Det var, ja, jag vet inte. Fick jag väl upp några riktigt stora känslor. Men jag försöker nog som jubel lite extra mycket. Jag satt med en halsduken när de spelade. Och minns ju nu också att Hamsik gjorde ett riktigt sjukt mål där mot Ryssland i gruppspelet. Som från hörnet av straffområdet, lite dålig vinkel, så dundrar han ju upp ett skott i krysset, typ turneringens snyggaste mål. Så det var man minns av Slovakien och VM, eller EM 2016, men Wittek är ju främst VM 2010 då man förknippar honom med. Men ja, kollar man nu vilka klubbar han har på CV så är det ju mycket i Slovakien nu, mycket Slovan, Bratislava och en hel del turkiska ligan också, så han var i Lille och i Nürnberg ju han är ganska bra mellan 2003 och 2008, så ja, inte har man ju sett han spel så jättemycket klubbfotboll ändå inte, utan han är nog landslaget då, och främst då egentligen bara VM 2010 man minns honom för.
Och som vi sa, bortglömd då, just VM 2010 är ju sådana delar man klipper bort i VM-krönikan, är ju inte så att de fokuserar på Robert Wittek, så är ju därför alla glömmer bort honom. Slovaken ut i åttondel mot Holland, men det var ju som främst tal att Italien inte gick vidare ur den gruppen och det var som stora samtalsämne. Men innan du får ta ditt nästa kort, som sagt, 4 mål VM 2010 är ju som delad andra plats i skytteligan, för det var 4 stycken spelare som var på 5 mål var och vann skytteligan på 5 mål. Vilka 5 spelare var det? Eller vilka 4 spelare var det?
Ja, helvete, ska man ju kunna, men när man får sig rakt av. Wittek kan jag ju säga här det man har framme ännu. 23 mål på 82 landskamper. 82 landskamper är tredje mest i Slovakiens historia. Marek Hamsik och Miroslav Karhan som har gjort mer landskamper för Slovakien. Men ja, tillbaka till frågan. Ja, Forlan förstås. Så är det Schneider och här är David Via. Och så är det ju Thomas Müller, så här klarar jag väl av höjd i 4.
Jag har inte varit något svårare quiz än så, så du får ta ditt andra kort.
Nej, det är ju nog att man verkligen ska ta här det quizet, åtminstone jag skulle skämts ögonen ur mig om inte jag skulle klara det. VM 2010 är ju som mitt mästerskap, så det ska man ju. Eller vad hullet som helst då. Det var ju sista slutligen också. Men jo, jag tar mitt andra kort. Ska vi se vem vi får fram Mulladun här. Bayern München. En back, men inte världens bästa Bayern München backan vi säger. Champions League 2009-10. Edson Braafheid. Jag kan säga att det här är en spelare som jag typ bara minns från just sådana kort, att han var i Bayern München och kunde finnas med på Champions League-kort typ, men något mycket mer än så minns jag inte om honom och inte på det här. Eller de här statsen på kortet så har han inte något speciellt bra heller, så han var väl nog någon bänknötare under någon säsong i Bayern München. Annars har jag helt glömt bort eller har ingen koll på Edson Braafheid. Har du någon minnen eller någon koll på honom, eller du har redan fram telefonen så du verkar googla du också?
Det är ju faktiskt helt sjukt här att spela VM-finalen 2010. Kom in. Vi var just in på mitt lag, André Oyer. Mediokra holländska backar under den här tiden. Och han är en av dem. Men ännu mer mediokra. För jag minns inte honom alls. Men han har tydligen varit med några landskamper. Varit med i VM 2010. Hoppa in i finalen. Just när Haitinga blev utvisad kanske var då som han kom in. Men han är Surinam-född. Precis som många andra holländare kopplingar dit med. Alltså helt blanka papper på mig när jag kollar på honom. Han har varit i Bayern München under de här åren, de här korten har tryckts, men det är inte några många matcher där. Och inte några många matcher alls i karriären om man kollar i stort, så är nog en märklig profil. Kanske är skada som har drabbat han, jag har faktiskt ingen aning.
Och två år han gjort i Lazio 2014. 16. Jag sa ju angående Muslera att jag följt Lazio under en viss tid lite extra mycket. Jag var väl mer under Musleras tid, men nu borde jag ändå här också minnas vem som spelar i Lazio. Men jag har inga minnen av att han spelar i Lazio faktiskt. Annars är det främst nu holländska klubbar och holländska ligorna spelar som mest. Utrecht och Twente innan han kom till Bayern. Det var där han slog igenom då som fick till en flytt i Bayern, så då han också spelat som mest matcher sen efter Bayern här blev lite fotboll. Celtic på lån, Hoffenheim några år, Twente på lån, Lazio, Utrecht igen. Verkar typ avsluta karriären i USA. 10 landskamper mellan 2009 och 11 så är ju typ det Bayern München-åren det om. Nej. Fast vi pratar om holländska backar och vi pratar om att VM 2010 är mitt mästerskap. Så jag har faktiskt inget minne av att han spelar VM-finalen jag heller. Han måste ju hoppa in typ riktigt på slutet eller någonting sånt. Eller, ja, vad vet jag. Vänsterback. Kanske han var en vänsterback som kunde bidra offensivt. Han har hyfsat balanserade stats på det här kortet. Han är 74 på försvar och 72 offensivt, så han kunde väl gå, eller var hyfsat bra i båda riktningarna då. Men ja, det är långt ifrån någon kärna jag får här, verkligen.
Och skulle inte jag ta upp, han skulle inte jag googla han, och skulle inte jag googla han, skulle inte jag hitta att Ryan Babel har en YouTube-kanal och den här Edson Braafheid har varit gäst. Det verkar som att Babel har en YouTube-kanal där han ibland pratar själv och ibland så ringer han upp någon annan, så det hade man helt missat. Jag blir kanske att slänga ett öga på den någon gång.
Ja, det låter ju inte helt dumt. Babel, han har mycket intressant på gång, känns som, och dyker upp i alla möjliga sammanhang och kommenterar saker på sociala medier. Och mitt i allt dyker han upp i landslaget igen efter flera års frånvaro i typ rödhårig frisyr och gör mål och sådär. Så. Ja, Babel är ju en intressant karaktär verkligen. Ja, Braafheid vet jag inte om han är lika intressant, men jag gav ju upphov till lite intressanta funderingar i alla fall. Men jag är inte världens bästa backe här, men jag är i alla fall en back och en anfallare. Så får väl hoppas på någon mittfältare och målvakter här då, när jag ska ta mitt tredje kort. Ska vi se då vad lådan har att erbjuda för tredje namn till min femmanna uppställning. Premier League. för mig också. Verkar vara en annan säsong, oklart vilken, kanske 11-12 det här då eller något. I den stilen. Här från Sunderland och här en back. Och här självaste Titus Bramble. Rejäl Premier League mittback från de här åren just där runt 2010-talet. Ja, vad ska man säga? Inte var han ju världens bästa backhand heller inte, men han är väl kanske nog ännu bättre än Brafide, men ja, fysiskt stark är ju här jag tänker. Men känns som att han kunde också vara klumpig och bjud på några blunder här och där. Och kanske fick det svårt att hänga med när det kom några kvickfotade anfallare som skulle eller kunna fint bort han i boxen och kunna få han på fel fot, men i fysiska spelet känns det som att han var riktigt stabil. Vinner nog nickdueller när han ställs mot Nolito som du hör i anfallet. Så, ja, du får försöka hålla bollen på marken och passera honom där. Men jag kommer inte så det jättebra ihåg vilka lag Bramble spelar i. Alltså, vad heter det, Sunderland? Kommer man ju ihåg nu förstås ja, när man ser att han på kort är i Sunderland, men du har väl fram han där på Wikipedia kanske. Har upp lagen där.
Ja, Sunderland är ju på kortet men är ju fienden till Newcastle där han har varit som mest framgångsrik eller som mest misslyckad, eller i alla fall som längst, för jag var ju där han var mellan 2002 och 2007 och därifrån som man minns honom. Sen gick han väl till Wigan och Sunderland, men är ju Newcastle-åren man minns. Och han är ju alltså en riktigt klumpig mittback. Sån här långsam, trög, klumpig. Är sån här en skämtspelare. Alltså han var väl, inte var han väl så dålig som alla skämtar. Men är ju som en sån spelare. Om man gnäller på någon back eller någonting. Och så brukar man ofta säga att men vi skulle hellre ha Titus Bramble i försvaret än dig. Han är som på den nivån att man tog honom på. Ja, man använder hans namn som ett skämt. Det var en sån typ av spelare.
Ja, nej. Kanske så här klassisk att han svänger som ett, vad brukar man säga? Svänger lika långsamt som ett lastfartyg, eller vad brukar man säga? Någonting sånt. Känns ju som en sån spelare, men otroligt begränsad, men du hade ju ett ganska begränsat lag du också. Ja, inte nog mitt lag, så det är jättemycket mer talangfullt, så det blir en ytterst begränsad five-a-side-match det här över som överlag, men ja, Titus Bramble bidrar väl ändå med lite hårdhet och styrka och fysik främst, men Nolito och Diamanti känns ju nog ändå som att de kan kombinera sig förbi honom med lite hjärna och teknik och kvickhet och sådana, så han kan nog få svårt att hänga med där, och jag vet inte om ja, den är bra fight och hur mycket försvars eller hur mycket han ska som kunna stöd upp Titus Bramble i försvaret då, är oklart på nivån på den är bra fight, men antar ju att han inte är världens bästa, så ja, där har vi utgångsläge i min box i alla fall, att vi kan få kämpigt nu.
Och då man googlar så snabbt då och skriver Titus Bramble och worst defender i samma sökning, så kommer det många listor där de har honom som en av de worst defenders ever to play in the Premier League.
Ja, säger ju en del, men han har ändå gjort många säsonger som vi ändå sa, Newcastle och Wigan sa du och Sunderland. Känns lite förstås att han spelar för både Newcastle och Sunderland, men känns ju som att han är kanske lika stort hot för dig som för mig, eller vad ska vi säga, att han kan nog vara kapabel av att sätta bollen i egen bur. Känns som att han har gjort många självmål i karriären. Han har ju så stats på kortet han också. 59 på defense, 12 på attack. Så det är jättebra. Jag tror det var lite snålare eller restriktivare med de Premier League-korten. Med att ge höga siffror och sådär, men 59 är nog inte något bra här. Så är nog inte ensam någon jättebra back inte jag fått. Nej, verkligen inte. Men är ju en profil åtminstone. Och är väl minst lika bra i det här sammanhanget. Men jag plockar åt mig ett fjärde namn här då en målvakt skulle förstås vara bra ju. Kanske något mer offensivt då också. Men här är en back och här är Erik Abidal, EM 2012 i franska landslagströjan. Jag är väl den bästa fotbollsspelaren jag har i mitt lag här då. Ganska klart en högklassig back utan att vara någon stor kärna. Kanske inte var någon som märkte så det jättemycket på plan, men klok och bra på att positionera sig rätt och ta rätt beslut och så vidare. Var ju en del av Barca som vann allt och var ett av världens bästa lag genom alla tider. Så är ju en klassspelare man får, men han måste väl vara den mest anonyma spelaren i den upplagan. Åtminstone fram till det att han drabbades av cancer där som han sen kämpade sig tillbaks, klara livet och kämpade sig tillbaks till fotbollsplan och fick lyft pokalen där tillsammans med Puyol när de besegrade Man United i Champions League-finalen på Wembley 2011. Så är väl det man kanske främst minns Erik Abidal av från fotbollskarriären, inte som vad han gjorde som spelare, fast han förstås gjorde jättemycket bra och var en jättebra spelare, men han var inte någon färgstark spelare kanske vi kan beskriva honom.
Nej, han kom ju från Lyons Dream Team där i mitten av 00-talet, snappades upp av Barcelona som tog honom och där var han ju som sagt ganska anonym i flera år, men ändå hög kvalitet och han satt väl en straff i VM-finalen 2006 också som Frankrike förlorar med. Ganska försvarstungt lag för dig så här långt med ett kort kvar.
Ja, verkligen, men då har jag ingen målvakt heller så det blir problematik här. Men han är ju en riktig vinnare då. Lyon vann ju mycket med. Och Barca så, ja, Olympiakos han har avslutat karriären med, vann säkert ligan där också fast han inte gjorde mycket matcher. Ja, VM-final med Frankrike, 67 landskamper, 0 mål mellan 2004 och 2013. Ja, sen minns man ju det här för en, 2 år sedan eller någonting sånt när det var ju PSG:s damer som blev ju den här härvan när den här Keira Hamraoui blev väl typ. Var det så att hon blev attackerad av en lagkamrat eller var tvärtom? Nej, det var hon som blev attackerad av en lagkamrat och på något sätt kopplades Erik Abidal från Barcelona som han var ju någon del av sportsliga ledningen där i Barca. Det var väl inte han så framgångsrik som heller var inblandad i problemen. I den här härvan i PSG:s damlag så på något sätt kopplades väl Abidal in i bilden också. Jag minns inte att ryktade sig att han skulle haft något förhållande med den här Hamraoui som blev attackerad av egen lagkamrat när de stridde om samma plats i startelvan. Ja, många minns ju säkert det här och skulle väl borde kolla upp ännu närmare för att minnas exakt vad som hände. Men det var ju en jättemärklig grej som hände som mitt i allt kastades Abidals namn med i leken där. Så han blev inblandad i lite kontroverser där överlag. Tycker han har något skit på sina händer också från Barsas problematiska år här med ekonomi och någonting sånt. Eller var en del av att få bort Messi eller hur det var. Men han var ju inne i sportsliga ledningen och någonting sånt. Så efter karriären han kanske varit minst lika mycket i rubrikerna som under karriären.
Jo, det stämmer. Han har haft någonting i Barsas trubbel och den soppan här under senaste åren, men ett namn kvar för dig att ta upp ur lådan.
Ja, får se. Det blir nog svårt att balansera det här laget ordentligt, så vi får nu bara se vem jag får och så får jag utgå därifrån. Får se vem vi får fram då ur lådan. Champions League-kort 11-12 säsongen via Real. Anfallare. No, det är inte defensivt i alla fall. vet inte riktigt om jag vill ha en till anfallare eller mittfältare eller en målvakt mer, men det är ju i alla fall inte en till back som man får vara nöjd med. En Nilmar, den här brasilianska anfallaren, visst var en brasse som var bra i Villarreal där under den här tiden, där runt 11-12 plus minus några år där åt båda ändarna, kanske. Ja, jag minns inte exakt, men hyfsat bra för Villarreal där under en tid. Jag minns inte, han kunde vara mycket med i sådana när man, just det, fotbollskanalen Europa har vi någon gång pratat om, som sändes på TV4 där de på måndagar gick igenom allt som hade hänt under helgen i de stora europeiska ligorna. Så där kunde han ju ofta dyka upp när de drog sådana målsvep och visa målen från La Liga och någonting sånt. Så kunde man ju där, det var ju när Neymar började komma fram det här också, att tror vi hade någon sån här grej att om Neymar ännu är bättre än Nilmar, att båda hette nästan samma sak, att Neymar och Nilmar. När blev sen Neymar bättre än Nilmar? Svårt att säga, måste jag vara. Ja, kanske han redan här 11-12 var bättre när han ännu var i Santos, men länge försöker man ändå som håll fast vid den här Nilmar. Men inte han väl ändå så bra att han spelar nog mycket landskamper. Kanske någon enstaka skulle jag gissa, men en nyttig spelare för Villarreal åtminstone.
Ja, faktiskt i Villarreal några år där 2009-12, men han kom från brasilianska ligan. Jo, är bra i Villarreal. Man tänkte att här kommer, det ryktades om flera andra klubbar, minns jag, och man tänkte ska han gå till exempel Roma, har jag för mig, eller något sånt. Men sen så det blev varken det eller kvar i Villarreal, utan han gick till Qatar, till arabvärlden, och checka ut som 28-åring. Och ja, vi brukar prata om sådana som åker tidigt iväg till sådana platser, och han var ju faktiskt en av dem för flera år sedan redan som tog en sån flytt i relativt ung ålder, fast han skulle ha haft mer att ge, och han bara försvann ur världsfotbollen, han då mitt i allt. Men 24 landskamper, överraskande mycket, med EVN 2010, har faktiskt debuterat i landslaget 2003 redan, är som ganska otippat, men han var i, det var några enstaka landskamper då, men sen var det Dunga som tog ut honom på nytt där runt 2010 och var med i VM-truppen då, hoppade väl in i någon match, men ja, det var som kort brintid på största scenen i La Liga, men både före och efter i mer anspråkslösa klubbar.
Han har faktiskt en säsong i Lyon också här i början av karriären. Han var internationell där, han slog sig in i seniorfotbollen i några år. Sen gick han till Lyon 2004-05 säsongen. 32 matcher, 2 mål i franska ligan. Och båda målen kom i debuten faktiskt när han gjorde ett inhopp mot Rennes. Så, ja, han började bra, men sen blev inte några mer mål. Han blev värvad som cover, alltså som inte ersättare, men vice Jovan Elber, den gamla brasilianska anfallaren som var helt bra väl, men han skulle vara där och finnas som, ja, nu har jag tappat helt ordet för cover, jag kommer inte på, men ersättaren är Elber, behöver vilas. Men han hade en klausul i kontraktet, står det här, att han kunde bli lånade tillbaka till International direkt när Elber var fit. Ja, alltså Elber var tydligen skadad här då under kanske en längre tid. Så han skulle spela medan Elber var bort då för Lyon. Kunna bli tillbakslånad till International då när Elber kom tillbaka. Men så blev det inte tydligen. Han var 32 ligamatcher ändå. De vann väl ligan här då. De vann ju 7 år i rad. Så han har en fransk mästartitel på CV. Men han återvände sen till Brasilien. Men till Corinthians från Lyon innan han sen gick också tillbaka till International 2 år och sen till Villarreal då när han. Jo, är bra där, men så blev arabvärlden. Och där han varit, ja, många säsonger, 7-8 säsonger som han har spelat i olika sådana klubbar i Mellanöstern och avsluta i Indien där tydligen också. Ja. Men ja, överraskande bra landslagsfasit ändå. 9 mål på 24 landskamper. Så, ja, här är en anfallare man får då. Är ju inte en back, så är ju helt bra på det sättet, men ja, inte vet jag nu om mitt lag sen sist och slutligen heller blev så mycket bättre än ditt. Och du har ju en målvakt här, du. Och är nästan här du kanske vinner på. Jag skulle säga att kvaliteten i ditt lag är väl nog ändå snäppet högre än min. Du har Muslera, 133 landskamper, Copa America, mycket med Galatasaray-ligatitlar. Oyer spelar Holland VM 2010 final. Nolito ändå spanska landslaget och EM och Manchester City och Vanavari. Diamanti då EM final 2012 så hade du den McCarthy eller vad nu hette han, det var igen spelaren som jag glömt namnet på redan. Själv har man ju då Abidal som största kärna och Titus Bramble och Brafaid som andra backar och Nilmar och Wittek som anfallare. Så, ja. Hur ska jag formera det här då? Jag tror jag sätter den här Brafaid i mål bara för att jag inte vet vad han är kapabel till riktigt. Och inte har någon minnen av honom. Så vem vet, så är han kapabel till att vara bra i målet då. Titus Bramble får vara där som mitt misstagsbenägen och trög och klump i mittback tillsammans med Abidal som ska stå rätt när Bramble begår ett misstag och täcker upp. Och ingen mittfältare i mitt lag, ingen riktig kreatör. Eller det får väl bli Nilmar då som någon slags släpande nio och hämta boll då, kombinerar fram bollen, antingen tar eget avslut eller så sticker in den till Robert Wittek som ändå är en giftig anfallare där som man visar i VM 2010. Men ja, jag skulle nog nästan ändå sett ditt lag som favoriter i den här matchen också, men ja, jag ska ha en kapten också. Svårt val är kanske Abidal. Känns ändå inte som någon ledarfigur. Han behöver aldrig ta en ledarroll. Eller tog kanske aldrig en ledarroll i det lag han var i. Men Robert Wittek har ju färdigt kaptensbinden på bilden på det kortet som jag ser han framför mig här i Slovakien. Så blir Robert Wittek som är kapten för mitt lag. Hur låter det?
Ja, är väl helt okej, men fjärde avsnittet av den här serien och vi får väl konstatera att det är de mest anonyma lagen hittills. Det är kanske inte jätteanonyma spelare, men i förhållande till vad det finns att tillgå. Men det är just det som är roligt att få upp lite sådana här udda figurer, det är väl precis vad vi hoppas på.
Så är det väl, ja. Som vanligt får ni lyssnare avgör vem som vinner. Antingen gör ni i era huvud nu medan ni lyssnar på det här, eller så går ni in och röstar på Instagram då vi lägger upp en omröstning på vem ni tror att ska vinna den hypotetiska five-a-side-matchen. Så tackar vi för visat intresse och för att ni har lyssnat och säger hej då!